Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Nej, alltså det här med att slå en kvinna, fy fan. Det är det värsta man kan göra. Så här, det gör man absolut inte så.
Med vår höga jämställdhetsnivå borde vi vara bäst i Europa, eller hur?
Ja, det kan man tycka. Absolut. Och det är ju det där då paradoxen ligger i.
Är män djur?
Många berättar ju om att men jag var våldsam par gånger. Och sen så stoppade våldet av någon anledning. Oftast var det för att tjejen då backade och slutade provocera. Så.
Våld mot kvinnor. Våld i nära relationer. Frågan om mäns våld mot kvinnor tar en hel del plats i debatten, även om frustrerade röster anser att politikerna har intresserat sig mycket mer för de kriminella gängen och det våld som de utövar. Lukas Gottsén forskar om både män och våld. Vad kommer det sig att Sverige samtidigt har höga tal om anmäld sexuellt våld mot kvinnor och är ett av världens mest jämställda länder? Och vad gör vi om orsakerna till att män misshandlar och våldtar förblir dunkla eller svårtolkade? Jag heter Staffan Dopping. Lukas Gottsén, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Jag sa att du forskar om män och våld, men din disciplin benämns ofta maskulinitetsforskning. Vad handlar det om närmare bestämt?
Ja, min disciplin är faktiskt barn- och ungdomsvetenskap. Så jag är ungdomsforskare, men jag är maskulinitetsforskare också. Det är kortfattat, kan man säga, en genusforskning om män och föreställningen vad det innebär att vara man. Som är tvärvetenskaplig, finns framförallt inom samhällsvetenskapen och humaniora.
Det handlar en del om föreställningar alltså?
Föreställningar, erfarenheter också förstås, så som man har forskat. Det är liksom en forskningstradition som utvecklades på 80-talet och blev stor i Sverige på 90-talet. Och man har forskat om allt, män och våld förstås, men också föräldraskap, killar i skolan, you name it, det mesta.
Finns det riktiga män?
Ja, det är ju klart att det finns riktiga män som vi tror är riktiga män, så att säga. Som vi tänker oss är mer manliga än alla andra. Dilemmat med de där riktiga männen är ju att de tenderar att vara ideal, kanske. Och som är ganska svåra att nå för många.
Det är många som har en bestämd uppfattning om vad det är att vara en riktig man. När jag googlade lite grann här så såg jag att Stefan Löfven nämnde det här i sitt sommartal 2016. En riktig man behandlar kvinnor med kärlek och värme. Vad säger du om den beskrivningen?
Ja, precis. Nej, men så är det. Jag tänker att det där uttrycket kan ju användas för alla möjliga saker helt enkelt. Så. Men inte sällan ser vi det som att det är någonting som, precis som Stefan Löfvens uttalande där, att vi knyter det här manlighetsidealen till någonting vi ser positivt gärna helst. Det vill säga motsatsen till Stefan Löfvens då, påstående om att en riktig man inte eller ska behandla kvinnor med kärlek och värme blir då att han inte behandlar kvinnor med kärlek och värme, troligtvis med våld exempelvis. Med andra ord så säger Stefan Löfven att det är en omanlig sak att göra, vilket det inte är heller. Så att det där är en retorisk sak som vi använder oss av.
Vad är det att vara man? Det finns väl en del biologi i det här. Evolutionen har lett till att det finns könstypiska skillnader mellan män och kvinnor. Fysisk styrka, högre medellängd, hormoner och sådär. Men maskulinitet handlar också om kultur och normer Och så har vi på senare år fått lära oss den här termen toxisk maskulinitet. Vad har du att säga om just den där termen?
Och vad det toxisk betyder? Maskulinitet, ja, det är ju en liten märklig term som dök upp och som har börjat användas lite inom psykologiforskning, så, men som kanske mer som kulturdebatten. Och det är ju ett sätt att peka ut vissa typer sätt att vara man på som problematiska så, på olika sätt. Och då, jag tror att man ett sätt att jag tror att det här dykt upp därför att man inte vill prata om traditionell manlighet kanske, eller maskulinitetsnormer alltid, utan visa på att det som är normer kan vara positivt, men det finns också andra saker som är negativa. Så.
Betyder det alltså dålig maskulinitet?
Ja, eller maskulinitet som förgiftar omgivningen, så, precis som alla människor, eller olika typer av personer kan ha olika typer av som lite giftiga saker. Men sen som förklaringsvärdet, personligen så är jag ganska tveksam till den. Så,
du, vilka beståndsdelar i manlighet eller maskulinitet är det som är alldeles naturliga och okontroversiella och någonting som vi bör bejaka?
Alltså, ja, det är en mycket bra fråga, eftersom vad som är det här, vad vi är, innebär vad man förändras ofta så. Men jag tycker att det vi ska bejaka är det som vi alla delar ganska mycket. Och sen så vissa män kanske mer än andra, men jag tycker att ansvarstagande, omsorg och att stå upp för saker och ting är väldigt viktigt. Så sen kan vi koda det som manligt.
Men är det någon som helst skillnad mellan det förväntan på en man i de där avseendena än på en kvinna? Ansvarstagande, ja, omsorg, stå upp för saker och ting.
Är det nej, som... det är det. Jag vet inte. Jag personligen tycker nog inte det kanske, men vi har ju en tendens att i samhället och kulturen att se, och i olika kulturer, se på det på lite olika sätt. Så.
Det är också ganska politiskt laddat här området.
Absolut.
Ja. Är ni befriade från en sån där laddning, ni som forskar på det här?
Absolut inte, men poängen med forskning är att vi har genom rigorösa sätt att tänka kring som exempelvis kvantitativa material eller intervjumaterial och liknande och synliggöra också vad vi har för glasögon, det vill säga vilka teoretiska perspektiv så är tanken
men
att vi ska
just nu
är
det aktuellt med en debatt som handlar om huruvida det är okej att forskare inte bara säger det här vet vi om samhället utan också säger alltså bör politiken ut, och det är mest på klimatområdet, men jag undrar, finns det någon liknande på, ja, jag tycker nog att jag hör genusforskare ibland som uttrycker starka önskemål om hur samhället borde reformeras.
Absolut, det finns sådana, men det är ju också jag tror att den här i debatten så kan det ibland framstå som att genusforskare och som politiken någonstans går väldigt mycket hand i hand, men jag skulle säga att de flesta genusforskare är ganska kritiska till exempelvis, som ett exempel så här, jämställdhetspolitiken, så att det finns andra sätt att se på det, och man ser en hel del problem med hur den har utformats i en svensk kontext exempelvis. Men jag tänker att forskningen, jag tänker att det finns två delar av forskningen. Det ena är liksom den här grundforskningen att vi utforskar och vill förstå för saken och ting skull. Sen så utifrån det så kan man säga, och jag tycker inte man ska vara rädd heller att våga säga saker som kan vara bra för politik eller för samhället på olika sätt och ge sig in i debatten. Men där får man göra skillnad på också så här, vad som är liksom grundforskning och vad som är liksom, och vad jag kan säga utifrån den och vad som är andra åsikter liksom, som är rent politiska. Absolut.
Lukas Gottsén, hur kom du in på det här forskningsområdet?
Jag pluggade historia en gång i tiden i Linköping och hade en kompis i ett band, eller kompis, han var kanske 10 år äldre än mig, som heter Roger Klint, som var doktorand. Och jag behövde någon som handledde min C-uppsats helt enkelt, och så frågade jag honom, kan du tänka dig att handleda den? Och så sa han, eller... kollade han upp det och sa han, ja nej, men absolut, det funkar. Så frågade jag, har du någonting att skriva om? Så, och då forskade han om svensk, det han kallar för pappapolitik, alltså politik kring föräldraförsäkring och liknande med fokus på män. Så, och så hade han ett material som handlar om den tidiga mansrörelsen och de debatterna kring barn och föräldraskap och så här som hade med det.
Du tände på det där direkt?
Jag tyckte det var spännande, och jag hade redan tidigare intresserat mig för, när jag läste historia, för... ja, genusfrågor kan vi kalla det för, gick extra kurser och sånt där. Därför att, och det är väl en så här som många tror jag kretsar kring så här, identitetsfråga. Så här, vem är jag? Vad betyder, liksom, vad innebär att vara man och kille?
Har du själv tampats med inre slitningar om vad för sorts pojke och man du skulle vara?
Ja, delvis tror jag. Alltså, jag kommer från från Latinamerika och dels så, från Argentina med en svensk mamma och sen så uppvuxen i frikyrka. Och den manligheten är väldigt speciell. Det vill säga att den är som en bland... Alltså den är... Hur ska man säga, liksom, stundtals ganska patriarkal, så det är mannen som bestämmer och det är liksom kvinnors rättigheter och inte alltid varit så självklart inom de här mer konservativa grupperingarna som jag är uppvuxen i. Så.
Är det en katolsk bakgrund?
Nej, pingströrelse. Samtidigt är han väldigt, väldigt mjuk och inkännande och så jag har sett min pappa gråta mycket. Han är en väldigt varm och fin man och de flesta män i min omgivning, äldre män, var liknande, liksom, likadana. Så det är som och sen så gick man ut i samhället, så att säga, och också ska jag säga att det var en pacifistisk uppväxt. Min pappa gjorde inte lumpen och så här. Och så kommer man ut i samhället så är det liksom andra förväntningar på en, framförallt som pojke, hur man ska vara som kille. Liksom. Det är ganska mycket, eller var då i alla fall, ganska stundtals hårt. Liksom, så.
Då hade du alltså en pappa med traditionella normer, men nära till känslor och inte någon slags machobeteende från hans sida, tydligen. Nej. Och så växer du upp i svenskt 70- och 80-90-tal. Okej, då händer det någonting, antar jag.
Ja, det är liksom det. Och jag tror det var en generell sak. Alltså, vem är jag som då en frikyrkopojke, liksom, och de förväntningar som finns där, som var, ja, men, handlar om sex och sexualitet, handlar om alkohol, handlar om festen, alla de här sakerna. Och så möts det då med, liksom, att gå på högstadiet exempelvis där. I mitt högstadiet var det ganska mycket våld och utsatthet på olika sätt. Så. Mm.
Och det då slutar med att du blir forskare och inom det som du själv kallar för en feministisk linje inom forskning.
Ja, det kan man nog kalla för, absolut.
Mm. Ja. Ibland när man, vi kommer tala rätt mycket om mäns våldsamhet, det är... Jag tänkte vara fokus här, även om vi säkert kommer att glida runt där lite grann. Men ibland när man följer den svenska samhällsdebatten så kan det låta som om vi redan känner till allt det här om män som begår våldsamma handlingar, som förtrycker, hotar och våldtar. Det är bara krafttag som saknas, viljan från politisk sida. Så här. Är det så? Kan du bringa klarhet i det här?
Både ja och nej. Alltså så här, om vi forskare hade vetat exakt varför alla som är utövar våld i nära relation utövar just våld i nära relation. Och jag tycker ändå att politiken till stor del, inte alltid, men till stor del lyssnar på forskningen i det här. Och det finns en ganska stor samstämmighet, skulle jag säga, också över de politiska gränserna. Och man har satsat på det under väldigt många år. Om vi visste allt det här, då hade vi liksom, det här sociala problemet som drabbar så många redan försvunnit, helt enkelt. Så. Om det var så enkla svar vi kunde ge. Så. Sen vet vi väldigt mycket, förstås. Vi vet till stor del omfång, vi vet liksom olika saker. Men samtidigt finns det saker vi inte vet. Exempelvis, vi vet inte vad... som barn- och ungdomsforskare så vet jag exempelvis, vi vet väldigt lite om tonåringars våld i nära relation, och framförallt de som är under 15 år finns det nästan ingen forskning om. Vi vet ganska lite om vilka typer av insatser som på riktigt gör skillnad, så man testar, men där är vi ganska tidigt, så att säga.
Det vet vi inte.
Nej, alltså vi vet ungefär, vi vet vissa saker, men långt ifrån allt.
Berätta vad som är känt då, om vad som skulle ta skruv för att få ner det här våldet från män.
Jag tänker så här, när man jobbar kring våld och så, då tänker man så här, att okej, det finns insatser då från samhället före och även efter våldet har skett. Och före handlar ju bland annat om då det vi kallar för våldsprevention. Och då är det väl tydligt att vissa insatser, alltså i Sverige görs det jättemånga insatser, exempelvis så här, du vet, det är någon som har själv varit utsatt för våld eller själv varit våldsutövare som kommer till en skola och pratar om att vi måste ta tag i det här, så. Och så lägger man ganska mycket pengar på den här föreläsaren, så. Och det är jättefint och bra. Dilemmat är forskningen, det vi vet om våldsprevention, är att sånt hjälper inte, så. Så att, men det fortsätter att pytsa ut pengar till den här typen av insatser. Så. Det vi vet hjälper våldsprevention är så långsiktiga saker som liksom, exempelvis att man ger en lektionsserie under en helt år. Alltså den typen av liksom långsiktighet, stabilitet och så vidare. Men även där vet vi inte exakt på vilket sätt och vilka komponenter som ger effekt i en svensk kontext. Så vi vet en del från USA och andra länder. Men det här, och det här är väl, håller på att implementeras delvis i Sverige nu.
Låt oss börja med, eller gå in på det som man kallas den nordiska paradoxen. Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Det är inte tulltal om annat när olika länder jämförs. Och samtidigt så ligger vårt land då mycket högt när det gäller hur utsatta kvinnor känner sig för sexuellt våld och andra former av våld. Jag har ett diagram om antal våldtäkter anmälda per 100 000 invånare. Det är några år gammalt, 2016, från Eurostat och Brå. Sverige ligger i topp med 58 anmälda per 100 000, ungefär 6 gånger så många som i Tyskland. Lukas Gottsén, kan du klara ut vad som ligger bakom den här paradoxen?
Det första, alltså så här, det första man måste märka att det vi pratar om i det här exempelvis är att det handlar om antalet anmälningar. Mm. Och anmälningar är inte samma sak som antalet fall, så. Alltså de facto våld, och det finns ett jättestort mörkertal kring de här sakerna. Så. Och vad gäller just anmälningar så är det så att Sverige har, till skillnad från många andra EU-länder, räknat på våld och sexuellt våld på annat sätt. Så att varje enskild händelse har kunnat ge en, som en prick så att säga, i den här statistiken. Medan i andra länder så har man sammanfört det alla ihop. Så att om en kvinna kommer och säger att jag har varit våldtagen ses så många gånger, eller slagen ses så många gånger, så blir en anmälan, medan i Sverige blir fler. Så det är en del av förklaringen. Samtidigt så finns det forskare, en seriös forskningsdiskussion om det här, som man just kallar, som du nämnde, den nordiska paradoxen. Och där handlar liksom, debatten har liksom inte riktigt landat, och lite motstridigt som olika uppgifter kring det här. Ett svar är det där. Ett annat svar är också hur man frågar i enkäter och undersökningar, och det är inte riktigt samstämmigt. Och det andra så handlar också, och det jag tror handlar väldigt mycket om, att vi har en ganska hög medvetenhet om våld och sexuellt våld och vad gäller sexuellt våld under senare år. Vilket gör att anmälningsbenägenheten blir lite högre, men också att vi liksom, när vi gör sådana enkätundersökningar, att man rapporterar helt enkelt mer sexuellt våld än vissa andra länder. Så det gör att
det är ett hälsotecken att benägenheten att rapportera och anmäla om det här är hög.
Paradoxalt nog så är det så. Ja.
Men Brå skriver i en text på hemsidan vid det här diagrammet då, att den här topppositionen, ja, det är en följd av att det skiljer mellan länderna i fråga om juridisk definition av våldtäkt, och också, som du nämnde, skillnaden att föra statistik. Sverige skulle hamna någonstans i mitten av den europeiska statistiken över våldtäkter om vi hade haft liknande lagstiftning och statistiska upplägg som till exempel Tyskland. Då är vi ju, om det stämmer, så är vi kanske som europeiska länder i allmänhet. Mm. Men det kanske ändå är ett tecken på den här paradoxen, för att med vår höga jämställdhetsnivå borde vi vara bäst i Europa, eller hur?
Ja, det kan man tycka. Absolut. Och det är ju det där då paradoxen ligger, så att det här ändå kvarstår.
Så att även så att säga med hänsynstagande till Sverige så annorlunda, så ser det här rätt dåligt ut för oss.
Ja, precis. Och då kan man börja fundera på saker. Vad handlar den här, vad är jämställdheten då? Hur mäts den i de här? Och behöver jämställdhet i ett område påverka ett annat område? Så att säga. Jag är ingen kvantitativ forskare, utan intervjuar män om deras erfarenheter av våld. Men jag träffar ju män som nästan alla skulle skriva under om att de tycker att jämställdhet är bra, exempelvis.
Även de våldsamma?
Ja, även om de är våldsamma. De har mest bara råkat vara våldsamma, ofta tycker de så. Och en del till och med skulle kalla sig för feminister. Så. Men så att det är det. Och jag tänker att det, det är inte så att vi inte, jag ifrågasätter inte de här siffrorna om jämställdhet, men jag tror att kanske vi inte riktigt är så, dels är så jämställda som vi tror att vi är, men också att den idén om att vi är så otroligt jämställda, att vi är världens mest jämställda män och så vidare, också gör att vi inte kanske inte alltid ser bjälken i vårt eget öga, helt enkelt. Att vi inte ser våra praktiker, det vi gör och hur vi beter oss, som nödvändigtvis våldsamma, för den här våldsamma mannen är nästan alltid en ganska mörkerman helt enkelt, en kvinnomisshandlare, ganska som en grov stereotyp, medan det absolut mesta av våldet som sker är ja, men görs av ganska vanliga män liksom så. Och utövas i ganska vanliga relationer, och det sker liksom så hela tiden, men det, de män jag träffar, jag har liksom inte haft många, många män, de identifierar sig sällan med den här liksom mediala stereotypen liksom, eller kulturella stereotypen om kvinnomisshandlaren eller våldtäktsmannen. Så.
Det finns ju ändå något av ett narrativ i Sverige i den här debatten, tycker jag, och den är ungefär så här, framförallt från feministiskt håll då, att det beror på förlegade normer, patriarkala strukturer och bristande jämställdhet. Det är därför, och den utloppet av det, eller det blir våld mot kvinnor. Så beskrivs det rätt mycket. Mm. Men är det korrekt att beskriva det så?
Delvis tror jag, absolut. Alltså, när man tittar på så här, Världshälsoorganisationen gjorde för några år sedan en metastudie helt enkelt, där man gick igenom mängder av forskning och tittade på olika nivåer av så här förklaringsmodeller till varför utövar, liksom, kring just, och det var just mäns våld mot kvinnor. Så identifierar man många olika förklaringsmodeller på biologisk nivå och på strukturell nivå. Men på de allra flesta nivåer så återkom ständigt den här frågan om, jag vet inte, jag kanske inte kan kalla det för jämställdhet för det blir för det snävt, men frågor om kön, alltså föreställningen om kön. Så att har du väldigt snäva föreställningar om vad det innebär att vara en man och kvinna, där man i politik håll pratar om destruktiva maskulinitetsnormer, jag tror att det är en ganska vanlig begrepp man använder sig av där, så ökar faktiskt risken för att utöva våld i nära relation, så, eller våld mot kvinna.
Men det är på individens
nivå? Och det är på nivå, men även på samhällsnivå. Så att lever ett samhälle som är mer patriarkalt och där kvinnors rättigheter inte existerar, då är det liksom, finns det också hög risk för det. Så att säga. Men med det sagt, så det finns massa andra förklaringsmodeller.
Jag har ett diagram om lönestatistik. Mm. Kvinnor har i genomsnitt lägre lön än män. Av ett antal skäl förmodligen. Mm. Det har beskrivits som en beståndsdel som förklarar att kvinnor utsätts för våld i vårt samhälle.
Mm. Ja, men den är ju en ganska förenklad förklaringsmodell om man ser en direkt kausalitet mellan de två sakerna. Så,
i Sverige så har vi ändå moderna lagar. Jag menar, man kan ju till exempel bli åtalad och dömd för våldtäkt på en person som man är gift med. Alltså man, eller hur, man kan dömas för våldtäkt mot sin fru.
Mm.
Det så har det inte alltid varit.
Nej.
Och ännu inte många världens länder. Så där är vi inte patriarkala, gammaldags och, eller hur, stryker gamla,
inte på en juridisk nivå, nej, precis.
Ska ta lite grann om omfattningen av sexuellt våld och också, det är lite av ett minfält det här, för man löper ju risken att uppfattas som att man förringar våldet mot kvinnor om man inte håller med om att det är oerhört vanligt med sexuellt våld, hot och trakasserier. Läs MeToo, höll jag på att säga. Jag ser det i andra diskussioner också, sexuella övergrepp mot barn till exempel. En del av dem som opinionsbildar i de här frågorna, de beskriver det som att en stor andel av svenska barn är utsatta för övergrepp. Men det måste väl vara önskvärt att sprida siffror som har motsvarighet i verkligheten, att varken svartmåla eller skönmåla. Så vad är då, anser du, belagt när det gäller hur många eller hur stor andel av kvinnorna i Sverige som är utsatta eller har varit utsatta för sexuellt eller fysiskt våld?
Alltså jag tror att man behöver tänka kring det att när vi forskare undersöker omfattning och prevalens, om man säger, så har vi ofta lite bredare förståelse vad våld är än vad folk i gemene man förstår vad våld eller sexuellt våld är. Så, och det påverkar siffrorna. Så. Och det betyder, alltså så här, återigen de här männen jag träffar, deras definition av våld är oftast inte, alltså den gränsen går vid knytnäv i princip. Så allt innan det behöver inte vara definierat som våld. Så. Men både enligt som hur vi beräknar våld i nära relation, men också, eller misshandel helt enkelt, men också vad det juridiskt sett är misshandel, går långt mycket tidigare så. Så att det är en aspekt av det. Så det andra är liksom att, ja, tyvärr så är det nog lite mer vanligt än vad vi helst skulle vilja så. Men det betyder liksom inte att det är någonting, att de här siffrorna som dyker upp, och det är också, återigen, det beror på hur man mäter, och det är olika studier som visar lite olika så här, men det betyder inte att man lever med sexuellt eller fysiskt våld varje dag hela tiden, för att man, utan ofta säger så här, ställer frågor typ, har du upplevt våld på något sätt då, psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld sen du var 18 år, eller ibland under ditt liv då, eller under din barndom när det handlar om
eller senaste
barn.
Året. Eller senaste året.
Ja, eller så är det senaste året, precis. Och det säger ju inte om hur det är ju inte heller någon skillnad på vad det innebär exempelvis att leva i en våldsam, alltså den värsta våldsamma relation vi kan tänka oss att säga. Så.
Jag försöker ringa in här nu. Det finns en organisation inom EU som arbetar med grundläggande rättigheter. FRA förkortas den. Det står inte för någon radioanstalt utan för European Union Agency for Fundamental Rights. Undersökningen är visserligen från 2012, men det är en mycket stor undersökning. Den känner du förstås till, för att den är väl en standard sak lite grann när man diskuterar på EU-planet. Den gjordes samtidigt i alla EU-länder. 42 000 kvinnor intervjuades i 28 länder. Den här rapporten säger att det sker omfattande övergrepp mot kvinnor i EU-länderna. En av 20 kvinnor har våldtagits. Drygt en av 5 kvinnor har utsatts för fysiskt och eller sexuellt våld från en nuvarande eller tidigare partner. Det här är alltså slutsatser i en rapport om hela EU. Mm. Våld mot kvinnor. Resultat i korthet. Runt 20% av kvinnorna i EU-länderna då är utsatta på det här viset. Alltså, låter det här, tycker du, som en rimlig andel också i Sverige?
Ja, alltså det första man ska tänka om de här 20% handlar om hela livet då. Så, och våldsutsatthet. Men jag tänker att den visar också liksom att det är omkring 8%, om jag inte minns fel, att 8% av kvinnor har upplevt fysiskt och eller sexuellt våld under den sista 12-månadersperioden. Och då har vi en lägre siffra igen, 8%. Och det är ju mer i linje med svenska studier. Så. Och exempelvis Nationellt centrum för kvinnofrid gjorde en stor undersökning som det här var den här studien när FRA är 40 000 kvinnor eller hela Europa är medans
1500 i varje land.
Ja, precis. Medans NCK säger då 10 000 kvinnor och 10 000 män, vilket är ännu större och ändå har bättre liksom, kvalitet på många sätt. Och den visar liksom på att nu ska jag siffrorna rätt då, att 14% av kvinnor varit utsatta för fysiskt våld eller hot om fysiskt våld då. Medans 5% av männen har varit där så under det sista året då. Mm. Eller förlåt, i vuxen ålder är det där så.
Men i debatten kan det låta som att de flesta kvinnor har varit med om sexuellt våld.
Precis, och det beror på vad du menar med sexuellt våld. Så sexuella trakasserier tror jag att väldigt, väldigt många kvinnor har varit utsatta för, absolut.
Mm. Men det som beskrivs i den här rapporten med deras definition, så är det som sagt var 80% av kvinnorna i Europa som inte har varit utsatta.
För sexuellt eller fysiskt våld, precis. Ja. Men, sorry.
Man kan säga så utan att det beskrivs som att man försöker förringa problemen. Eller?
Nej, men precis. Nej, men jag tänker så här, det är ju ändå ganska stor andel av befolkningen, även om det bara några få procent, så att säga. Och samtidigt så vet vi, alltså jag satt i en statlig utredning för några år sedan om sådana grunden då, eller som föreslog för den här nationella strategin kring våld. Och då lät vi en ekonom titta på vad ger det här för effekter i samhället så. Och då gjorde han en beräkning utifrån ett så här typfall om våld i en familjesituation där mannen hade utövat fysiskt våld mot sin partner så. Och då räknade han liksom på bara vad det här då skulle kosta i reda pengar liksom för det här fallet så att säga. Och det är bara, bara ett enda fall av det här är flera miljoner, för att det är som sjukvårdskostnader, psykologikostnader alltså, och så vidare och så vidare. Så även om det skulle vara 1% och så skulle som utsatts för det här, så är det otroligt kostsamt liksom. Så frågan här, och förutom då det som moraliska frågan förstås, så här, ska vi verkligen slå varandra, så är det det vi vill åt? Och då tänker jag så här, ja, 1% är också ett socialt problem så att säga.
Mm. I det offentliga samtalet om våldet mot kvinnor så handlar det mycket om vad myndigheter och offentliga organ kan göra. Om nya lagar, nya straffpåföljder, om kampanjer, utbildning, attitydpåverkan. Kort sagt, om sånt som politiken kan påverka. Lukas Gottsén, vilken sorts förväntningar är det rimligt att ha på vad politiska beslut kan ha på våldet?
Ja, det är en större fråga om vad kan vi förväntningar på vad politik kan påverka människors liv generellt, tänker jag så här. Och ibland så har ju politik och framförallt då lagstiftning påverkan på det sättet. Ibland så följer den efter så. Jag tror att svaret är, som, jag kan inte ge något jätterakt svar på det helt enkelt. Men jag tror att ibland så påverkar liksom så att vi ändå har under ett antal år haft satsningar på det, att det lyfts fram i debatten med det och också att vi liksom att politiken gemensamt säger att det här är inte okej, beteende gör någonting också med vår, åtminstone vår uppfattning om det här. Sen att transformera det in i praktik och hur det är att vara i en rätt nära relation som går åt skogen.
Finns det inte en sannolikhet för att sådana här kampanjer och attitydpåverkan, att framför allt når fram till de som aldrig skulle använda våld mot en kvinna, medan de här männen, som nu också är naturligtvis en minoritet vad jag förstår, som har använt våld eller som kommer att göra det igen, de är de också mottagliga människor för sådana här för kampanjer och beskrivningar om hur det borde vara?
Nej, det är en bra fråga.
För det är väl de man måste nå, menar jag, för att det ska bli någon förändring?
Jo, fast de här, de är ju inte de alltid. De är också du och jag, liksom så.
Nej, det får du utveckla.
Nej, men exempelvis här, jag tänker, du nämnde MeToo innan. Ett exempel som jag ser väldigt tydligt i min och mina kollegors forskning, det är som ett lite före och efter MeToo. Vad som har hänt är ju att, och efter framförallt samtyckeslagen, det som har hänt är att exempelvis när jag intervjuar killar om deras sexuella liv och om samtyckesfrågor, så kan de beskriva att de hade sex när de var tonåringar i första relationen eller ganska tidigt där. Och de beskrev att de då upplevde som att det här är sex, till och med bra sex. Liksom så. Och sen så går det några år och så har liksom... har vi haft en del så här kulturella diskussioner kring det här. Vi hade det här prat om det som Johanna Koljonen lanserade för 10.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Det är 15 år sedan nu. Och sen så MeToo också. Och den samtyckeslagstiftningsfrågan.
Det var det med gråzonerna hon var inne på.
Precis. Och det har gjort att det är väl tydligt att de här killarna börjat förstå sex och sexuellt våld på ett annat sätt. Att det är inte nödvändigtvis den här överfallsvåldtäkten som är sexuellt våld, utan sexuellt våld är också den här frågan om liksom, gråzonsex ibland. Så, och det, exakt vad det där är liksom, inte alltid helt lätt, men där de kommit till någon slags insikt att bara, shit, okej, det jag gjorde var inte bara bra sex. Här. Jag tyckte det var gött då, men det behöver inte vara inte rätt troligtvis för min partner. Och det kanske till och med var någon form av våld. Liksom. Det kanske var tjatsex eller kanske, jag kanske tvingar mig till det här på ett annat sätt. Så. Ibland kommer man på det själva. Ibland är det tjejen som kom på det efter ett tag. Så här, att bara, shit, men det här vi hade du vet, när vi var tonåringar, det var inget bra. Liksom. Du kanske till och med våldtog mig. Så. Och det där, jag tänker att det hade inte skett utan förstås de här kulturella liksom, debatterna vi har. Men också tror jag ändå samtyckeslagstiftningen, att den har liksom, den tvingar människor att reflektera över sina sexuella praktiker. Så, vad är att ha samtycke så? Sen kan vi diskutera vad, om samtyckeslagstiftningen i sig så att säga. Men jag tror att den definitivt, jag ser hur den påverkar killar i, som jag intervjuar.
Det finns en konvention som Europarådet ligger bakom om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i hemmet, som det heter. Mm. Istanbulkonventionen brukar den kallas, och det är ett politiskt dokument som säger rakt ut att det syfte är att avskaffa våld mot kvinnor och våld i hemmet. Nu har inte ens alla EU-länder ratificerat den här konventionen. Turkiet gjorde det, det kom till, men de har faktiskt lämnat den. Mm. Vilken betydelse har den här haft och kan komma att få?
Jag vet inte, men jag vet att den har varit omdebatterad så. Och den var, men liksom många av de här FN-konventionerna, när jag samtalar och träffar FN-folk så att säga, internationellt, så märker man att många av de här, för den här kom ju på 90-talet, och många av de här olika typer av konventioner kring många olika typer av mänskliga rättigheter, inte minst i relation till ja, men kvinnor och våld, men också barn och liknande. Så tog man ganska många steg då, men sen så har vi haft en backlash kring det där, så att nu så ser de att det, från FNs håll så i alla fall på någon slags, jag vet inte högt upp men på landnivå så jobbar man ofta med att bara försöka behålla de här konventionerna. Så att jag är inte så förvånad att Turkiet exempelvis har lämnat, eller vissa länder lämnar det där så.
Det handlar mycket om att fördöma diskriminering, att tillföra ekonomiska resurser, inrätta samordningsorgan, stödja civilsamhället, utbildning, datainsamling, kampanjer. Allt sånt där som politiska organ kan bestämma om i den här konventionen. Ja, Turkiet har alltså lämnat den här konventionen. En sak som jag noterar i den här konventionstexten, Istanbulkonventionen, är att den innehåller fraser som skulle kunna komma från Vänsterpartiet eller Miljöpartiet eller Socialdemokraternas kvinnoförbund. Det står i ingresstexten så här: våld mot kvinnor är ett uttryck för historiskt ojämlika maktförhållanden mellan kvinnor och män, och att det är dessa förhållanden som har lett till att män dominerar och diskriminerar kvinnor och som hindrar kvinnors utveckling. Det här är kanske såna här beskrivningar som den konservativa och islamistiska presidenten Erdogan egentligen inte håller för sant. Eller vad tror du? Men vad Lukas Gottsén svarar på den frågan, det får man bara höra om man är prenumerant. Gå in på kvartal.se/prenumerera. Strax fortsätter fredagsintervjun med Lukas Gottsén. Det här är fredagsintervjun med Lukas Gottsén som är mans- och våldsforskare. Du kom med en bok för 4 år sedan, Av det känsligare slaget, män och våld mot kvinnor. Den handlar om kvinnomisshandlare, våldtäktsmän och tafsande killar på festivaler. Och du har som sagt varit mött de här förövarna, och de berättar själva. Kan du berätta lite mer om vad du fick ut av de där mötena?
Nej, men det där är en slags sammanfattning av 10 års forskning kan man säga. Och intervjuat 40-50 mer män då som utövat våld i nära relation på ett annat sätt.
Är det grovt våld ibland?
Ibland är det riktigt grovt. Och ironiskt är då att ibland kan det vara grovt att det är fängelsedom egentligen som borde vara där, men de har inte suttit fängelse helt enkelt så. Och ibland är det lite lindrare former av våld. Så. Men det är alltid fysiskt våld eller sexuellt våld. Och jag gjorde det för att jag var liksom intresserad av, hur ska man säga, den här mörkermannen, liksom, den här kvinnomisshandlaren som glider omkring, som man kan se i kulturdebatten ibland och så vidare. Och den här föreställningen om att den här mannen är hård, kall, beräknande, sätter skräck i sina partners och barn eller lurar i buska. Du vet, alla de här sakerna. Så. Och,
ja, jag har läst om den där mannen många gånger.
Ja, visst har vi gjort det. Så. Ja. Och så tänkte jag så här, bara, men alltså, jag är ju inte sån, tänkte jag. Så, alltså, och vad är det där som är så annorlunda mig? Och det där är en man, och vad har jag för gemensamt med den där mannen då, om vi ska ha någon som en stereotyp.
Varför skulle du ha någonting gemensamt med honom?
Nej, jag tänker att jag inte hade något gemensamt med det. Jag tänker att jag är pacifist och vuxen. Ja, men så här,
och begår inte våld själv.
Ja, begår inte våld själv. Och, ja, men så här. Och sen så började jag intervjua de här männen. Så här, och ganska snart så insåg jag att två saker. Det ena var ju så att de här männen känner inte heller igen sig i den här mörkermannen. Så. Och då pratar vi om även de här som ägnat sig åt grovt våld. Mm. Och det andra var att insikten var att de här männen och killarna är kanske inte så annorlunda mig ändå. Så. Det vill säga, en del har missbruksproblem, en del har andra utmaningar. Så, men ganska många så är det arbetarklass, medelklass, skulle kunna vara... Ja, men det, många gånger upplevde jag att den här killen är en trevlig kille som jag skulle kunna vara kompis med om jag hade träffat det. Eller jag hade haft ett fint samtal på en fest. Och sånt där.
Du hittade inte vad du hade förväntat dig?
Alltså. Nej, precis. Och sen så kände jag också, började jag också känna igen mig i deras berättelser om relationer. Så här. Och jag verkligen understryker liksom att det finns gränser så definitivt. Och de här har ju gått över väldigt många gränser. Så. Men jag kan känna igen svartsjuka, känsla av mindervärdighet eller känsla av att inte räcka till, frustration i bråk exempelvis, ilska och liknande saker. Också så här, svårigheter med kommunikation kring sex och så, vad det innebär. Det finns så många saker som jag tror de allra flesta män har erfarit på ett eller annat sätt, inklusive mig, och som liksom, för en del män liksom, leder det här, av många olika anledningar, leder det här till att de oftast till slut utövar någon form av våld och så. Så det är väl som den stora personliga insikten, så att de har tvingat mig att tänka lite kring vem jag är. Och jag tror också kring vilka vi som så att säga normala män och killar.
Om jag har uppfattningen, bilden att män som brukar våld mot kvinnor, de är onda.
Mm.
Jag tänker så.
Mm.
Jag förstår att de har problem med impulskontroll förmodligen. Men jag tror att det går lite grann att styra och så här. Men det låter som att du negerar den här bilden. Det här är inte onda män. Det är inte den bästa beskrivningen, låter det som att du...
Nej, men precis. Jag tror att det finns män som vi kanske skulle då vilja definiera som onda på något sätt. Alltså som gör det här och så. Väldigt, väldigt medvetet. Men för de allra flesta män så är det situationsbundet och så där. Och också ska vi säga att de ägnar sig åt de här sakerna i vissa sammanhang, i vissa sammanhang inte. En annan upptäckt jag gjorde, och det här är inte något nytt, så det forskning visar på det också, men det är att det mesta våldet, det är ju inte så att det är konstant. Det är inte så att om du lever, om du utövar våld i en nära relation, att du alltid gör det en gång i veckan eller du vet sådär. Utan många berättar ju om att men jag var våldsam par gånger och sen så stoppade våldet av någon anledning. Oftast var det för att tjejen då backade och slutade provocera. Så. Och han upplevde att hon inte provocerade längre. Så. Mm. Och sen så kanske det dök upp igen ett år senare eller flera år senare ibland också. Eller i nästa relation. Så. Och så där ser det ut. Så att säga. Men den viktiga saken, och det är det här då, att om man tittar på våldet från då förövarens perspektiv, så är det oftast de här enskilda händelserna. Jag är en god kille, jag är en bra kille i grund och botten. Jag har råkat göra de här sakerna. Så. Jag har råkat gå över gränsen, det är problematiskt. Men jag har bara gjort det, oftast räknar upp, jag har gjort det en gång eller fem gånger eller tio gånger. Så. De kunde räkna exakt tillfällen. Så. Hade jag frågat deras partners, vad jag vet från forskning och mina kollegor som ägnat sig åt det här, då är inte frågan om antal tillfällen det avgörande, utan ofta säger så att händer det en gång eller några gånger så riskerar kvinnan och barnet att leva i skräck, helt enkelt en rädsla att det här kan komma när som helst så att säga, och det påverkar om hur man interagerar och så att man har en konflikt, att man vågar inte gå in på samma sätt längre, utan man blir medberoende. Så
det är ju inte trivialt bara för att det har skett bara två gånger till exempel.
Nej. Utan det, tyvärr är ju så att våld är ju en sak som bryter sönder det här liksom, intima och den intima relationen man har och den känslan av trygghet. Och om du inte upplever den med den du älskar så får du otroliga problem.
Jag förstår inte de här männen att det fungerar på det sättet.
Nej, alltså, ja, om du frågar dem på en slags kognitiv nivå, alltså, det vill säga i rationell nivå, men inte i praktiken.
För det låter ju som en sån här pinsam förvrängning av verkligheten när de säger jag råkade brukar våld mot min kvinna.
Det är jag som är lite hårdragen, men det är kontentan av berättelsen kan man säga. Ja, ja. Jag ska säga en del, om jag bara, alltså en del upp, apropå det här, om jag inte förstår det. Jag tror att många av de männen jag träffar så här, har ju sen ofta kommit till någonstans insikt att poletten har trillat ner.
Mm.
Ibland är det att de går i behandling, men inte sällan att det blir ett polisingripande exempelvis, eller att en anmälan, eller att tjejen säger ifrån, så att säga, nu får det vara nog så här, det här. Alltså, och där någonstans så kommer de, ja, förstår de att, aha, okej, det här, ja, det var dumt jag gjorde, men det är mer än det har också påverkat henne, och så börjar man förstå den andras perspektiv på ett djupare plan. Mm.
Om man som man inte har haft den där gränsen, impulskontrollen, alltså många har ju det, många har nog varit otroligt arga och ändå aldrig slagit någon, men om man inte har haft det, Hur goda är prognosen för att man ska kunna skaffa sig en sån gräns resten av livet och förbli en icke-våldsperson efter att ha begått några sådana händelser?
Alltså om du inte går i någon som helst behandling eller hanterar det här med ett stöd från andra, det vill säga helst professionella, så finns det otroligt stor risk att du återfaller till det här så. Och den behandling, många män jag har träffat går i olika typer av behandlings
det funkar inte alltid. Alltså, det funkar inte alltid med de där behandlingarna.
Jo, det är en annan fråga. Men de går ju dit, och det centrala i de här behandlingarna är ju bland annat att lära sig att, alltså, backa bandet, så att säga. Hur skulle jag kunna hantera den här situationen på ett annat sätt, så att säga? Måste jag agera ut i det här så? Men så att man oavsett vilken, oavsett om du har låg impulskontroll eller inte, eller vad du har för utmaning, så måste du lära dig förstås att bete dig annorlunda så. Och det går med behandling, absolut. Men om du inte gör det, så då är återfallsrisken väldigt hög.
För ett par år sedan intervjuade jag verksamhetschefen på Nationellt centrum för kvinnofrid, Åsa Witkowski, och frågade bland annat, går att få en man som slår att sluta? Och jag, för att sammanfatta hennes svar, var ungefär, vi vet inte säkert.
Nej, men så är det.
Så att, det är ju inte så att man vet precis vilken typ av åtgärder som skulle kunna fungera, och att det är bara passiva, slöa politiker som inte vill tillföra resurser.
Nej.
För så kan det ju låta som.
Nej, men precis, nej, men delvis är det så. Men sen ska vi säga också att det är ju för de här insatserna, och nu tänker jag på internationell forskning, så pekar det på lite så att både och resultat. Så det är en del positiva resultat, så, men det är också svårt att peka på exakt vilka som komponenter i en sån här behandling som förändrar det där.
Många hävdar att det finns en stark norm i samhället. Man slår inte en kvinna. Finns den, och är den stark?
Absolut, absolut. Jag tror att den första mannen jag träffade, han var gammal gängkriminell. Han var 30-årsåldern. Och han sa det här, liksom, att bara, jag lever efter hederskodex. Jag slår inte kvinnor, barn och djur. Så. Andra eller tredje man jag träffade var en ingenjör, välbeställd på olika sätt. Så här. Och han sa, alltså det här med att slå en kvinna, fy fan, det är det värsta man kan göra. Så här. Det gör man absolut inte så. Och den där normen är väldigt stark, och den har inte bara med någon slags jämställdhet, utan det handlar också om den här hederskultur, och alltså i bemärkelsen patriarkal kultur som finns i kriminella kretsar, helt enkelt. Att det är som att det går mot en manlig heder att slå den som är svagare och beter sig så.
Men det verkar vara en kultur som finns i både kriminella och icke-kriminella,
ja,
kretsar.
Precis. Mm. Och det ironiska är ju då att exempelvis den här killen, första killen jag träffade, hade ju förstås varit våldsam i den här relationen, och att det, när han fattade att han var det, eller erkände för sig själv, så gjorde det otroligt mycket med honom, och var väldigt jobbigt och svåra känslor av skam och skuld och liknande. Mm. För att det fanns en väldigt stor risk att han då skulle bli rädsla, och det här gäller nog, ska jag säga, alla män jag träffat, kan nog ganska lugnt påstå att man är rädd för att bli utpekad som den här mörkermannen, att ens kompisar ska sluta prata med en, ska ta distans till en, för att man har varit våldsam.
Men min förutfattade mening, jag erkänner gärna, den är den att merparten av män som brukar våld mot kvinnor, de skiter i att de har gjort det och konsekvenserna, för att de har intresse för annat.
Det håller jag nog inte med om.
Jag tror att de har en låg moral helt enkelt.
Ja, nej, jag tror att de har hög moral, men skillnad mellan moral och praktiken och något annat. Och alltså, jag har träffat gängkriminella i andra sammanhang, alltså så här, du vet, från olika organisationer, och där man är väldigt tydlig liksom, eller för rätta gängkriminella som, ja men vi är emot våld mot kvinnor och så vidare så här. Och sen så när man pratar vidare så kan man ändå märka av, aha, okej, du har varit våldsam mot din tjej liksom, så, och nästan erkänna. Och det är som att, jag tror att den stora utmaningen kring våld är att många inte förstår att det man gör de facto är våld, så man ser inte det som våld, man ser det som att ja men jag. Och man kan säga att det är undanflykter, men det är också, jag tror att också att insikten inte finns där, att det här, precis som det här med vad jag förstår sig kring sexuellt våld håller på att förändras, som vad som en våldtäkt är och inte en våldtäkt, så behöver vi också förstå att knuffar och liknande saker är faktiskt våld också, så inte lika grovt som ett knytnävsslag, men det är fortfarande våld, och att många gör det utan att förstå att de de facto gör det, helt enkelt.
Nu ska jag ställa en fråga till dig som är lite inspirerad av ett omtalat tv-program för 20 år sedan. Lukas Gottsén, är män djur?
Nej, självklart. Alltså, människor är ett djur, men inte i bemärkelsen att män är djur i den bemärkelsen juriska. Men vi kan alla bete oss jurist mot varandra, så i bemärkelsen bete oss riktigt illa, och tyvärr så ser det ut som så, inte minst vad gäller sexuellt våld, att vi män har en tendens att bete oss lite illa och ovarsamt mot andra, våra barn och våra partners.
Även de 70-80% som aldrig någonsin begår ett tydligt våldsbrott mot en kvinna?
Alltså jag tror att liksom min insikt av att intervjua alla de här männen, det är att det är, återigen, det är inte så stor skillnad mellan mig och dem, så. Det är inte så stor skillnad mellan oss. Alltså jag tror att vi behöver sluta tänka så kategoriskt.
När du säger så och får den här insikten, har det lett till någon slags skuldbeläggning mot dig själv då?
Nej, det tror jag inte, utan det bara handlar om att jag tror att om, alltså, och det har jag också lärt mig av de här våldsutövande män som gått i behandling, att ja, man behöver ha koll på sig själv. Man behöver tänka på sitt beteende, och det betyder inte att jag behöver tänka på mitt beteende, att jag går inte omkring och är rädd att jag ska vara fysiskt våldsam eller sexuellt våldsam, men jag behöver tänka på mitt beteende, och jag tror att alla människor skulle må bra av det. Reflektera, okay, hur är jag mot mina vänner, hur är jag mot min partner, hur är jag mot mina barn, och försöka bli den bästa människan möjligt.
Liksom. Så den här demoniseringen av männen som slår, som jag inser att jag själv deltar i lite grann här, är den skadlig?
Jag tror att den är skadlig, för att den osynliggör hur vi beter oss, så. Absolut. Mm.
Du, i din forskning så förekommer begreppet skam en hel del. Fast det där är lite komplext, för vad jag förstår så är skam både en orsak och en konsekvens av män som misshandlar eller våldtar. Och även offer för våldet känner också skam. Kan du berätta mer om vad du kommer fram till på skam?
Nej, men precis. Precis. Forskning visar ju att våldsoffer erfar skam. Helt enkelt att man tycker det är pinsamt och jobbigt att man har råkat, alltså man blivit den här personen som inte går eller blivit utsatt på olika sätt. Så, och sen så har forskningen, den andra forskningen så att säga, kring män och våld pratat om att det finns könade sätt att respondera på skambeläggande eller skuldbeläggande snarare, så att kvinnor så blir det här inhiberande, det vill säga att kvinnor tenderar att vända sig inåt och dra sig undan, medan män då agerar utåtriktat istället, så att säga, och det då kan leda till våld helt enkelt, eller aggression åtminstone. Så. Och det tror jag delvis stämmer så. Och det handlar bland annat om det, hur vi lär, kanske biologi, vem vet, men definitivt om hur vi lär oss om hur vi ska bete oss i vissa sammanhang. Men det jag upptäckte var att de här männen jag träffade, de pratar hela tiden om skam, att de skäms för vad de har gjort så. Och det kopplar jag an till det här där vi har varit inne på flera gånger, där normerna kring våld, att man ska inte, en man, en riktig man slår inte sin fru eller sin tjej eller vad det är, och ändå så har de gjort det, och rädslan för vad andra ska tycka. Så det är när de tittar på sig själva så där, utifrån, så inser de bara, shit, de tror att jag är det här, och då skäms man så. Men det också kan vara ett sätt att framstå som en bättre människa, som att man förstår att det man har gjort, helt enkelt. Alltså, om jag säger så här, ja, men jag, så här, en vanlig berättelse så här, när jag frågar dem, bara, har du pratat med någon om det här? Och så säger jag bara, ja, jo, nej, men jag, någon kanske då. Och så frågar jag, vad har du sagt? Ja, nej, men jag har sagt typ så här, jag har råkat slå min tjej, eller vi bråkar, det blir våldsamt eller vad. Och sen så, ja, och så har de nästan alltid lagt till, jag skäms så mycket för det här. Och så. Och då blir det som att den här killen, kompisen som tar emot det här, förstår, ja, okej, du förstår, du är inte den här dåliga människan, moraliskt onda, utan du är faktiskt en god person, för du har skam i kroppen helt enkelt, du förstår att du har gått över en gräns. Så. Och sen så säger de ju ganska vagt oftast kring det här våldet, vilket gör då att vi, de här människorna runt omkring, inte kanske tar det här våldet på allvar.
En vanlig feministisk syn är ju att säga att det är strukturer som ligger bakom våldet. Mm. Och jag hör ofta fraser från i alla fall en del feministiskt håll som går ut på att män som själva aldrig har burit hand på en kvinna ändå på något sätt har medverkat till att de som slår kvinnor kan göra det och tillåts göra det. Finns det en grund för det där?
Alltså jag tror att den här struktur, alltså dilemmat man pratar om strukturer är att det blir någonting som blir ganska långt bort från oss, och vi förstår inte vad de här strukturerna gör. Jag tänker att strukturer är ju, vad är en struktur? En struktur är ju liksom handlingar som liksom vi tenderar att göra om och om igen. Så. Och det jag ser vad gäller bidraget till, alltså andra person, omgivningens bidrag till våldet, det är att vi inte tar våldet på allvar. Så, precis som i den här berättelsen som jag återgav precis, det här att man liksom, våldsutövaren kommer till dig och så säger han, jag skäms, men jag är också väldigt otydlig vad han utövat våld, och att inte där fråga mer. Det är inte att man har bidragit till våldet i direkt bemärkelse, men man bidrar till att våldet helt enkelt kan återupprepas i det fallet. Så. På det sättet kan vi bidra. Så. Och jag tror att också vi bidrar i bemärkelsen att vi inte vågar prata så mycket om svåra saker i våra relationer. Så. Det betyder inte att det är kausala samband på det sättet, eller att det bara är en struktur där borta, men det är att vi, sättet som tyvärr då vi killar eller män tenderar ha relationer med andra män, det är att det är vissa saker som man inte pratar om speciellt mycket. Och jag ska säga att då fråga om sex, problem i relation och så vidare, känslor är kanske inte vår bästa gren, så om jag ska vara lite kategorisk.
Det var väldigt generaliserande.
Väldigt generaliserande, men det är ändå så forskningen visar på. Och jag tror att om vi skulle vara bättre på det, så tror jag att vi faktiskt skulle kunna jobba med de här sakerna mer.
Men de män som inte har begått våld, nu talar vi väldigt mycket om heterosexuella sammanhang, det är väl undertexten här. Varför ska de prata med andra män om våld mot kvinnor? De har ju inte deltagit i det.
Jag tror inte man behöver prata om våld mot kvinnor, men jag tror att vi man får tänka på det på ett mer liksom bredare sätt, det vill säga att okay, vill vi ha bra relationer så att säga i våra liv, och man kan se det som okay, jag som man och pappa, partner och alla de här sakerna, vill jag ha en bra relation så kanske jag behöver stöd för det här. Så behöver jag liksom få diskutera de här sakerna. Kanske med en professionell ibland behövs det, men jag behöver också vänner runt omkring mig som hjälper mig att liksom diskutera och samtala och förstå de här sakerna. Och att jag inte, att min partner inte är den enda personen jag vänder mig till det. Och det gäller ju brett i livet om ha bra sex, om bra relation och alla de här sakerna, utan att det behöver handla om våld i sig. Så. På det sättet så tror jag att vi skulle alla må bra av att göra det där. Så. Vare sig vi, alltså även de som aldrig använder sig av våld. Så.
Vi som bor i Sverige, lever vi i ett patriarkat?
Jag tycker att patriarkatsbegreppet är ett lite för stolpigt begrepp för att beskriva. Stolpigt, fyrkantigt begrepp. Men vi lever i ett samhälle där män som grupp har en tendens att dra mycket mer fördelar än kvinnor som grupp. Sen finns det många, många nyanser i det där.
Jag har talat med ett par personer i min omgivning inför den här intervjun, bland annat med en kvinnlig vän om det här. Hon säger så här: kan vi inte erkänna att det finns ett matriarkat samtidigt som vi erkänner patriarkat? Att det ena inte tar ut det andra, men att det visar sig i olika kontexter. Hon menar att det finns mansfällor, man förväntas vara jämställd, och samtidigt familjeförsörjare. Spelreglerna i datingvärlden, kvinnornas marknad råder rätt mycket, sexuellt kapital.
Absolut.
Kan det vara så?
Absolut. Ja, men det är de här nyanserna jag pratar med, handlar ju om sådana saker delvis. Men det handlar ju också om att man har väldigt mycket olika förutsättningar i livet beroende på klass, inte minst, ålder och etnicitet och så. Och det betyder att i många fall så har kvinnor, om vi ska vara lite stereotypa, vita medelklasskvinnor har mer att se till om, har bättre förställt än många killar eller unga män. Så.
Sen är det våld som kvinnor utövar inte obetydligt.
Nej, det existerar absolut.
Mm. Det är ingenting som du forskar på?
Nej, inte direkt. Nej, precis.
Jag såg det var en undersökning av det som jag läst inför den här intervjun, där det stod att, jag tror att det var från en europeisk nivå där, att, och det gällde då inte i första hand sexuellt våld men fysiskt våld, att det var något större andel män än kvinnor som hade gått. Det vill säga, på vissa områden så är kvinnor väl framme i våldsutövande.
Absolut. Men det där är ju som en debatt inom forskningen helt enkelt, om hur man, och det handlar återigen hur man mäter saker och ting. Och
ja, men det verkar inte vara så relevant för offentliga samtalet. För
nej, men dilemmat är vad forskningen generellt visar på också, och det är även de som då står för den här typen av studier, att det, alltså de här studierna tenderar att peka på liksom våld, alla former av våld likställs, så att säga. Så att vare sig du har tagit stryptag till någon så att den håller på att kolla av, till att du knuffa någon exempelvis, så blir det samma typ av våld så, i de här undersökningarna.
Är det som ligger bakom, tror vi, de sådana där siffror?
Bland annat så, men också precis, och det vi vet är att kvinnor eller män står de facto för de mer grova formerna av våld som får större konsekvenser, bland annat för att vi är fysiskt större generellt så. Men sen är det också en tendens i de här kvantitativa undersökningarna att män överrapporterar faktiskt sin utsatthet och kvinnor underrapporterar sin utsatthet. Det var vi liksom visar gång på gång. Så det där är komplexa siffror, men definitivt är det så att det finns ju många män som lever i en heterosexuell relation och har varit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld som är kriminellt och liknande, och som har många, alltså får stora konsekvenser, och det behöver vi tas på allvar, absolut.
Lukas Gottsén, vi ska avrunda nu, tänkte jag, men du känner säkert igen det här uttalandet som den gamle filmkomikern och one-liner-experten Groucho Marx, han har ju sagt många fantastiska saker, men en sak som jag har fastnat för och aldrig glömmer det. Jag vet inte om han fick en, det var en intervju tror jag. Vad anser ni om sex i vårt samhälle, Mr. Herr Marx? Då svarar han: jag tror att sex har kommit för att stanna. Han är på rätt spår.
Absolut.
Ja, men frågan är, när det gäller våld, är det samma sak där? Har våld också kommit för att stanna? Eller kommer vi att finna boten, motgiftet?
Jag tror att våld är väldigt svårt i alla dess former. Idag har vi pratat om våld i nära relationer, våld mot kvinnor primärt, men vi har inte nämnt exempelvis det våld som män utövar mot varandra, exempelvis i gängkriminella, men också på många andra sätt. Så, jag tror att det är svårt att få bort det helt och hållet från ett samhälle, absolut. Men mycket pekar på att vi faktiskt, så här, om vi tar riktigt långa sammanhang, så alltså vi pratar om för sig medeltiden och framåt, så verkar det som att våldsnivåerna sjunker generellt i samhället, så att våra samhällen blir fredligare och fredligare så, och att vi inte behöver vara rädda för att blir påhoppare på stan och så vidare. Va? Så,
gäller den utvecklingen också länder som inte är lika framåt i jämställdhet som Sverige?
Det kan jag inte uttala mig om, men de här studierna pekar på som en europeisk kulturell kontext så, där man liksom tidigare, och man pratar om det här om civilisationsteorin då, så att säga att vi blir, för att kunna handla med varandra på en marknad så måste vi kunna lita på att vi inte blir dödade för att vi gör fel, exempelvis. Va? Och samma sak, och det här också sprider sig då så till nära relationer på olika sätt. Så att i det långa CP så, ja, det verkar som att det minskar. Det verkar också som att liksom det kanske kommer bli lite, men det finns inte några så här. Men historien tar många olika vändningar så att säga, och det kan bli väldigt mycket hur som helst. Men jag tror att det är möjligt, jag hoppas och tror att det är möjligt att minska våld i nära relationer och våld mot kvinnor generellt sett, även under vår levnadstid.
Lukas Gotzén, forskare i maskulinitet, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.